Då kör vi igång fredagens podd här från Placera. Det är fredag den 31 januari. Sista dagen på januari. Nu går vi in i februari. Fortfarande ingen snö, vilket jag vet att en av gästerna beklagar. Hur som helst. Jag som roddar den här podden heter som vanligt Jesper Norberg. Är med mig idag. Dagens fredagsgäster är en duo som har varit här förut tillsammans. Anders Rulle Rudolfsson från DNB och Niklas Wellfelt från Ålandsbanken. Välkommen mina herrar.
Tack, härligt tack. Att vara här.
Ja. Kul att vara här.
Starta 20-talet med en podd, det känns bra.
Det känns bra, ja.
Mycket
exakt.
Bra.
Hur är det med snön, Rulle? Är du deppig?
Ja, det är klart att det här är ju ingen vinter. Det enda man kan glädja sig åt i så fall, det är väl att det går bra för liksom byggindustrin,
ja,
och sådär. För man får väl, jag är ju en positiv person och man får ta det från den sidan.
Ja.
Men jag har mina rullskidor och jag har min stakmaskin i källaren. Jag överlever.
Ja. Det är bara Nokian Tiger som har det tufft. Liksom.
Det är de som har det tufft, det. Men byggindustrin har det bra. Ja. Som vanligt i den här podden så börjar vi med att uppmärksamma några aktuella bolagsnyheter eller andra saker som har hänt i marknaden. Ni har med er några stycken och vi börjar väl direkt med Svarta Svanar, Rulle. För det är väl det som har präglat otroligt intensivt i januari, början på året ändå.
Mycket ja, visst har det varit så. Ja, men vi hade ju ett antal förra året och den trenden har ju liksom fortsatt.
Mm.
Det kom ju redan några dagar in på nya året så var det ju den här amerikanska bombningen utav den iranska generalen. Och då vart man ju väldigt orolig.
Då skulle det bli världskrig?
Ja, man trodde ju det faktiskt. Ja. Och där, men det spelade ut väldigt snabbt.
Mm. Helt tyst om det nu nästan.
Ja. Sen är det ju fortfarande, det pågår säkert jättemycket saker som man inte känner till och så vidare. Och sen då, nu då, sista dagarna med det här coronaviruset som har spridit iväg. Och det är ju två saker i sig som faktiskt, om man backar tillbaka 10 år så skulle båda de här kunna ha påverkat börserna rejält. Men vi är ju bara ett par procent ifrån gamla highs fortfarande. Mm. Rapporterna kommer in, är inte något jättebra. Men det är som liksom en sån här, vad heter den där? Emma Numinens vad heter det? Det var en sån här
han har haft många hits. Slå mig piska
bollen, som en boll kommer jag tillbaka till dig.
Ja, precis. Det går inte ner. Nej. Så man funderar ju hela tiden på vad är det som ska få den här börsen att få en riktig sättning.
Jag trodde du skulle säga slå mig med din rytmenpinne, men det var en annan hit han hade kanske. Ja.
Precis.
Ja. Så att där är vi.
Mm. Ja, jag tror vi kommer komma tillbaka till det här. Vi ska prata lite mer börsen. Då tror jag det finns anledning att komma tillbaka till det här med corona och så vidare. En annan nyhet i veckan som är intressant hur många perspektiv, det är H&M-rapporten. Detta H&M som var fullständigt uträknat av nästan en kollektiv finansmarknad. Har kommit tillbaka senaste året och nu gör man dessutom ett tronskifte.
Ja.
Vad säger ni om det?
Det är väl fantastiskt tycker jag att de har kommit tillbaka på det sättet. Det kändes ju nästan som att det var, där var man väl delaktig ibland olyckskorparna också, men det var lite H&M-mobbing där någon period. Samtidigt så har man ju hela tiden känt att i bakgrunden så är det mycket nya uppstickare, det är mycket sådana här liksom e-handelsuppstickare som kom under några år och med högt tonläge liksom skulle braka in i marknaden. Men tjäna naturligtvis inga pengar och så vidare, men det hade de inte ambitioner att göra heller kanske. Men man skulle utmana då exempelvis de här gamla drakarna som H&M. Då. Men är det någonting man har vetat hela tiden så är det ju att är det någon som verkligen kan logistik, och det är ju nyckeln till mycket e-handel också, så är det ju H&M. Så att det kan man väl säga kanske att det var en tidsfråga innan de liksom anpassade sig.
Jag ska fråga lite mer om H&M, men jag ska bara sticka in en grej där. För just det här med att man räknar ut H&M på grund av e-handel, det kommer ny teknik, de kommer aldrig klara det här. Men H&M har ju egenskap av sin storlek, en uthållighet. De har tid att rätta. Och då tänker jag spontant lite grann på bankerna. Storbankerna som också är uträknade, bland annat på grund av konkurrensen från nischbanker.
Ja.
Och det är klart det kommer ta tid, men kommer de också i slutändan på något sätt komma tillbaka i en eller annan form?
Storbankerna kan ju i mångt och mycket äta liksom de här nya fintechbolagen till frukost om det är så. Och de kan ju också, de har ju möjligheten att så att säga förvärva, inkorporera, uppstickare som är intressanta om det är så. Men också naturligtvis har man ju finansiella resurser att kunna satsa på ny teknik där man ser möjligheter. Sen har man inte det här liksom legacy att man har ju gamla tröga system i mångt och mycket. Men jag tror ändå liksom att man äger kunderna. Det tror jag är liksom relationer som är. Det märker man ju själv att man är en trögrörlig bankkund. Nu är jag väl gammal stofil så då. Men äger man kunderna så är kunderna, de kan ju vara hur irriterade som helst, men de är ganska tålmodiga. Och jag tror att bankerna kommer att ha goda möjligheter också att plocka ner kostnader och liksom ta till sig digitaliseringen då samtidigt som man har möjlighet att i fysiska möten liksom knyta kunderna till sig då.
Vi ska prata mer bank, men H&M rullar.
Jag tänkte bara en liten kommentar. Ja, för att det är ju naturligtvis ett gammalt bolag, det har ju startat ju tidigt och vi är så inne nu tycker jag tredje generationen. Får man väl säga, som tar över ordförandeklubban. Och då brukar man ju säga att första generationen förvärvar, andra generationen förvaltar och tredje generationen förstör. Men jag tycker ju att det som man får i H&M:s fall, då får man byta ut förstör till förändrar.
Just det.
Och jag tycker det är lite imponerande för att tredje generationen, man hittar inte så många bolag på börsen. Investor är väl inne på sin femte generation. Mm. Och här har vi alltså den tredje och tittar du på andra framgångsrika företag som har gått fantastiskt som Latour och du kan ta, ja du kan, vad har vi mer, det var Melker Schörling och det kan vara, de är inne på sin andra som bäst.
Kanske också.
Som bäst, ja precis så. Och så det, i det perspektivet tycker jag den här förändringen man gör väger så pass mycket mer. För man har alltså då, så jag har ju ett förkärlek för de så kallade good owners, fysiska ägare med kött och blod. Och det här är väl typexemplet. Mm. Och där man dessutom har då en stor ägare som i det här fallet, alltså sista tre åren, när det var som tyngst, så har han då plockat på sig ett par hundra miljoner aktier för att visa stöd och tycker att det här är fel, marknaden har fel. Ja. Så jag tycker det är lite imponerande.
Och apropå förändring, nya vdn då, Helena Helmersson heter hon va?
Just det.
Som har varit i bolaget sedan 97. Och bland annat, hon har gjort mycket i bolaget, har varit hållbarhetschef och hållbarhetsansvarig på. Det säger ju ganska mycket tycker jag.
Hon har jobbat med hållbarhet men hon har också jobbat som CEO, alltså ansvarig för operations. Det är inte bara någon, vad ska man säga, grönögd eller blå. Grönögd tror jag hon är, men inte någon, bara någon sån här blåögd ESG-person.
Men det är ändå intressant, för det är någonting som H&M har fått kritik
alltså klädbranschen är ju en smutsig bransch. Liksom. Det är svårt att vara priskonkurrenskraftig i det här segmentet utan att, liksom, att det kan vara frågetecken här och var i produktionsledet.
Och sen tar man då en intern rekrytering.
Ja.
Och vi får ju som sagt istället för då en extern som man hade när man hade Fabian Månsson
som inte fick. Som gick sådär va?
Ja, det gjorde
gick sådär.
Och då hade du inte de här problemen, då var det annat. Nej. Så att det här blir säkert jättebra.
Sen kan man ju säga att värderingen på H&M är ju, alltså aktien är väl upp, vad är den, 70-80% på något år eller sådär. Så att värderingen är ju uppe på en, ja vad ligger vi på nu? Är den,
det är över 20 gånger, absolut.
Ja, 21 eller någonting sånt där.
Men det är vad den värderas till om du går tillbaks innan, då var den ju uppe högt där.
Ja, den låg ju och snittade där in the good old days, men det är ju ganska länge sedan.
Nu är det ny tid.
Men jag tror också det, liksom, att du har ju fortfarande många analytiker som har negativa rekommendationer på H&M.
Det är fortfarande så alltså?
Det är definitivt så, du kommer ha en uppsjö av riktkursuppgraderingar, prognosuppgraderingar. Men även det inkorporerat så känns ju som i lite kortare perspektivet att ganska mycket är diskonterat och nu är det väl dags.
Jag tror att det var, jag tittade på det där i morse faktiskt, jag tror att det är 25 analytiker varav hälften är på sälj.
Det är så?
Fem eller sex som är på plus, som är på buy. Så att det är fortfarande mycket kvar
mycket
för dem.
Kvar. Och jättekort apropå hållbarhet, BlackRock kommer ut och säger att man ändrar sin investeringsstrategi baserat på klimatförändringar. Vi hade Goldman Sachs ut och snackade om jämställdhetskrav på IPO:er. Jag pratade med Victoria Lidén på Öhman, hållbarhetsanalytiker igår, som säger att nu är det inte bara, vad hon säger, greenwashing, nu händer faktiskt saker. Follow the money, nu rör på sig. Jag såg flödena in i hållbarhetsfonder i USA. Jag tror du hade med dig ditt morgonbrev, Rudde.
Precis.
Brutalt.
Ja, det är ju en enorm.
Helt, jag har aldrig sett
det liknande. Vi pratar enorma pengar som ska in i det här och det finns inte så mycket att investera i. Men fortfarande är det ju faktiskt så att man vet ju inte riktigt hur man ska mäta det här.
Nej.
Hur ska man liksom hantera det här? Vad är egentligen det som uppfattas? Har vi tid att prata bara kort om
ta
Tesla?
Ta ett par minuter.
Ja, för kör. Tesla är ju intressant.
Just det.
Här har vi en aktie som nu värderas till 100, tror jag, 115 miljarder dollar. Mm. Och det är mer då än BMW och Volkswagen. Det är samma börs över Volkswagen, mer än Daimler och BMW ihop. Mer än, tror jag, Chrysler, Ford och GM ihop. Och varför gör det? Man undrar. Det är ju, de står för 0,3% tror jag, av världens biltillverkning, antal bilar som säljs. Men det kan vara så att det här är ett ESG-case. Man tycker batterier och alltihop där. Då hörde jag häromdagen att faktum är att de här bilarna väger 30% mer.
Mm.
Och alltså sliter mer på vägarna än vanliga bilar. Så att vad är då klimatförändringen här egentligen? Jättestor. Det här kommer att komma naturligtvis så småningom. Just nu är det inte en issue.
Nej.
Men det är självklart så att man kommer att börja prata om vad är egentligen miljö? Bra för miljö, vad är dåligt?
Mm.
Man har liksom ingenting riktigt koll på det där.
Nej.
Sen är det liksom, batterierna ska ju laddas. Vad kommer den elen ifrån? Batterierna ska tillverkas. Och det är också
men nu är vi ju inne i en period då som sagt, pengarna fullständigt flödar in. Jag har nog aldrig sett så stort inflöde på så kort tid till en grupp fonder.
Nej.
Men det här kommer ju få konsekvenser.
Oh ja, men är det inte så ofta också att kvalitetsbolag i den gamla världen när man går in i den nya världen att också att kvalitetsbolag är ofta de som är bra på ESG. Jag menar, Atlas är ju fantastiska på att vara energieffektiva eller leverera energieffektiva lösningar till sina kunder med sina kompressorer och annat då. Sen är det klart att Atlas kanske vi ska prata om sen, rapporterade här om dem. Jag menar, där kunde man ju se liksom värderingsmultiplar upp på 27 var det väl för 2020 då.
Ja.
Så att jag menar, om industribolag ur ett ESG-perspektiv, vad ska man ha? Ja, men ofta är det ju kvalitetsbolagen som, alltså finverkstad som man haft för de är ju duktiga
och då
på...
Då får de kanske lite... höga multiplar i vissa fall. Vi kommer komma tillbaka till.
Bra,
vi gör så här. För det mest aktuella den här veckan är givetvis rapportperioden. Det har verkligen smält till ordentligt. Vi pratade innan om att det är liksom det är ett minfält som man går omkring med. Men jag tänkte innan vi går in på rapporter, en fråga till dig Rulle som har varit på sellside i väldigt många år. Nästan alla förvaltare jag pratar med och säger nej, men vi är långsiktiga. Vi agerar inte så jättemycket på rapportperioderna. Stämmer det? Görs det extra mycket grejer nu?
Nej.
Det är så?
Absolut. Nej, men det
stämmer alltså?
Det stämmer. Och det finns, man har ju faktiskt ingen aning om man har en rapport om det kommer att slå. Och jag tycker nog att jag kan nog säga att den här gången kändes som man har haft extra mycket fel. Om jag ska vara fullt ärlig.
Man har en vanligt.
Ja, faktiskt. Och men när man tittar på tickers så är det ju väldigt mycket algoritmhandlare som är där ute hela
många
tiden.
Många säger det.
Och det görs inte så stora poster överhuvudtaget. Det är små poster men det handlas jättemycket. Och de här, man får inte glömma bort hur kommer de där till? Ja, de har ju sin algoritm. Så tittar man ju på vad som står i en flash. Och är det minus 10% pang, då ska det på, ner på någonting. Så kanske det ska ner 10%.
Ja.
Så att jag fortsätter precis som du indikerar. Det är inte mycket, det är inte mer än vanligt på rapportperioder.
Okay. Mm. Då tar vi några rapporter. Och jag vill faktiskt börja med, inte det största, men kanske det en av, tycker jag, alltid fascinerande rapport. Och det är Dometic. Under förra året och framförallt året dessförinnan så vågar jag nog påstå att det var en av favoritaktierna bland svenska förvaltare. Man älskar det här caset och ändå har de då haft en organisk tillväxt som varit negativ. Trenden har varit negativ sedan 1,5 år någonstans tror jag. Men de har kunnat bibehålla marginalerna vilket förvaltarna har gillat för att när det vänder då blir det hävstång och man älskar Juan Vargas. Nu kommer det en organisk tillväxt med minus 9%. Marginalen sjunker ganska mycket. Aktien är väl upp 40-45% på ett år. Aktien var ner nu 5-6% när vi spelade in där tror jag. Borde den inte gå ner mer? Det är min fråga.
Jag tror att den nog kan komma att gå ner under kanske loppet utav året här. Det känns som att...
För visst var det en skitrapport?
Det var en skitrapport. Eller? Och vd-ordet pratar ju mycket liksom visionärt liksom långt fram i tiden. Pratar ju inte alls mycket om Q4 egentligen. Och Q4 är ju fyllt utav problem. Hur ska man då tolka det där? Jo, men att han inte adresserar de problemen är antagligen ett kvitto på att problemen är reella då. Att det är stora problem. Att det är förseningar i liksom i återkomsten av efterfrågan i både alltså husbilsmarknaden och i marinsegmentet. Samtidigt är det så också att det vi ser framför oss 2020-2021 är ju att det som kommer driva tillväxten på båda sidor om Atlanten, det är ju mycket konsumenter.
Ja. Och de mår ganska bra fortfarande.
Och de mår ju väldigt bra fortfarande och är ju också väldigt konfidenta då. Och sen så ska ju då så att liksom husbilar och alltså den här friluftslivstrenden, konsumtionsdriven tillväxt och eller Dometic då att man har bra varumärken är väl positionerad men att man ska konsolidera sin produktion, kunna få ner kostnaderna en massa, kunna lyfta marginaler den vägen och så vidare. Men det börjar ju bli lite så att kvartalen dräller förbi. 2019 skulle ju vara mycket ett sånt här, vad ska man säga, ett år som man bara skulle tugga sig igenom och sen skulle liksom, och just de här stora strukturella förändringarna inom bolaget.
Ja.
Men de strukturella förändringarna verkar ju kanske dra ut på tiden lite längre.
Alltså liksom så. Det är ändå, hur länge kan man, för den negativa tillväxten, den kurvan har ju liksom gått ner så länge och nu när även marginalen följer mer ner.
Mm. Alltså jag tycker ändå, det kräver en liten mer utläggning. Det här är det minsta kvartalet. Det är 12% av resultatet på helåret. Så det är då blir det stora siffror när du kanske har 50 miljoner mindre någonstans, men på helheten blir det ganska lite.
Mm.
Det gör att man, om man nu bara förändrar, gör ingen förändring alls, så blir det 2% på revideringen för helåret. Så det blir inte marginellt, skulle jag säga.
Så rent teoretiskt så är nedgången på aktien nu när vi spelar in det här.
Ja, jag tror ändå att man kommer att justera ner prognosen lite grann, för man blir osäker. Man kommer att ha 5-6% är inte orimligt, och det är vad aktien går ner.
Ja.
10% sa vi åt våra kunder att köpa på 10% ner. Det var den precis när det startade.
Just det.
Och sen återhämtade sig ganska snabbt. Det andra är att det är ju så att de är ju leverantörer till RV-bolagen, får man väl kalla det för. Då.
Mm, just det.
Och då har du ligger några kvartal efter hela tiden. Det var en stor lageranpassning under hela 2019.
Det är
svårt att anpassa hela tiden, och jag tror det var en total urblåsning egentligen när det gäller lagernivåerna i Q4.
Och jag tyckte med senaste RV-statistiken var fortsatt negativ, men den var inte fullt marginell, så negativ.
Alltså
men den var bättre.
Ja, men vad du kommer att se, och marknaden tittar ju alltid på vad som var. Intressanta är ju inte det, utan det är vad som kommer att ske.
Just det.
Och då kommer ju kompisen att bli helt annorlunda för nästa år. Och titta också på hur Dometics kunder har faktiskt performance har gått kraftigt mycket bättre än Dometic. Okay. Och nu var de ju ute och guidade ner kraftigt Dometic innan rapport här för ett par veckor sedan, och många tog ner sina rekommendationer till sälj.
Mm.
Vi gjorde inte det, för vi tyckte nog ändå att det var så pass bäsat när vi träffade dem, så att det blev lite grann att det har nog redan tagits i för mycket. Så att vi tycker nu ändå att det är så fullt så negativt som jag tycker marknaden gör här. Det är inte vi för 2020. Precis som Niklas säger, det kommer att bli konsumentens år många gånger. Med fortfarande låga räntor och så vidare. Och den här aktien kommer säkert att trenda upp igen till gamla nivåer, tror jag. Även om man tar ner estimaten lite grann. Så att ska man äga aktien? Det är klart att det bygger lite grann på att Juan naturligtvis då levererar. Han har fått lite taggar i kanten efter det här året, får man väl säga, som var väldigt positiv under hela första halvåret och sen inte rätt upp till det här riktigt. Så att det är naturligtvis så att management behöver väl visa upp sig lite grann, och det kanske kunde bli med något förvärv kanske eller någonting. Men nu bygger det ju väldigt mycket på att de ska få ner kost och sådär. Vi får se. Jag har inte hört av dem på Telcon här senaste.
Men
lite intressant ändå att det är lite annorlunda där också. Man tar ner, var nere på 85 flera gånger och vändet, och nu kommer det sista kvartalet och som är svagt, och det är ett litet kvartal. Ja, den kommer att bounce igen.
Okay. Mm. Och apropå Dometic. Dometics gamla mamma Electrolux kom med rapport idag. När jag bara tittar på flasharna så såg det väl det såg inte ut som det var någonting som stack ut jättemycket. Även den aktien var ner 6%. Bland annat gick man ut så att Professional ska ut 23 mars, tror jag, noteras. Varför går aktien ner så mycket?
Jag skulle säga att det var ett ganska rörigt resultat, eller svår genomlyst. Och det är väl liksom inte originellt när det är Lux. Då. Det är mycket liksom engångskostnader och annat. Då. Det är delvis kopplat till att man ska skilja av Professionals då. Sen tycker jag också Nordamerika såg lite svagare ut, och Och på något vis, Lux är ju, man opererar på en europeisk marknad som är väldigt okonsoliderad. Ja. Man är rätt ofta, har du priskonkurrens på sina slutprodukter och så kläms, alltså de egna marginalerna kläms då mot råvarupriser som rör sig upp och ner. Jag tycker Lux ofta är ett svårt case, men det är ju också liksom, tänker vi oss konsumenter, alltså om consumer discretion, alltså sådana här lite konsumentinvesteringsvaror och annat, borde, lite grann på Dometic-caset då, att det borde finnas goda förutsättningar. De förutsättningarna finns ju där. Men jag tycker liksom att Lux nog ska ha en ganska återhållen värdering. De för att den är så stökig ständigt.
Lux var väl även ute och pratade coronavirus, va? Tyckte jag såg. Att de sa att fortsätter det här så kan det få en materiell inverkan.
Ja, och säger de så... Det är ju också ett lite negativt, för jag tror att när vi så småningom ska läsa av delårsrapporter för första kvartalet, så tror jag bolagen kommer passa på att slänga in coronavirus om det går lite sämre.
Det kommer dugga tätt.
Ja. Så att om man redan nu börjar flagga för att det kan tynga verksamheten under första kvartalet, så är det väl dåliga nyheter då. Men det finns ju Huskvarna till exempel. Det är också sånt här bolag som är lite stökigt ofta.
Där är väl förväntningarna ganska låga inför Huskvarna. Vi kommer komma tillbaka till kommande rapporter. Ja. Men kort om JM då. Den går åt motsatt håll. Upp 5-6%, också en aktie som har gått väldigt bra. Jag noterar att marginalen var väl ungefär, den var, ser trendar ganska bra nu när jag tittar på rörande 12 månader. Produktionskostnaderna var ner. Lite mer fart både på produktion och på sålda, så det...
Ja, och det har man nog sett sista. Ja. Det finns ju fler som pratar om att det har bottnat, och vi hade VD Skoglund hos på en lunch här i höst.
Hur länge har han suttit där?
Ja, det är många år nu alltså, faktiskt. Han är väldigt erfaren och gör det bra fortsatt. Men alltså det insignerar han tidigt att det ser bättre ut, och jag tycker också den här vintern har ju varit jag ska inte säga att det var, men det är okej att bygga bostäder fortfarande. Ibland blir det ju tvärstopp, och men det är inte det som gör det hela, utan det är just att det här överutbudet som fanns håller på att torka upp, och då blir det lättare. Och faktum är ju att det är inte så många stora spelare, alltså det är många som har problem, för de små aktörerna måste ju sälja för att kunna bygga nytt. Men JM och Bonava och några Peab och några stycken till, de kan ju faktiskt starta nya projekt. Fast man måste vänta lite längre med att sälja. Så jag tycker det var en bra rapport. De höjer utdelningen.
Ja.
Och det är en signal på liksom, vad man tycker om framtiden. Sen är ju aktien väldigt kortad. Och vi har ju sett när det var här häromdagen, vilken aktie var det då som kom? Från korta aktier. Man är ju väldigt snabb att täcka sina positioner i de här. När volymen kommer, då passar folk att passa på liksom, och ta och täcka sig, eller gå kort när det, för rapportdagar är det högre volym.
Men jag menar, JM, det är liksom bra exekvering, de är duktiga. Bonava kom ju här om veckan och det var ju en riktigt svag rapport, men de sa ju också att just Sverige såg ju bra ut, Stockholm såg bra ut.
Då vill man ha Bonava förut för att de har så stor exponering mot Tyskland.
Ja, men
så
exakt.
Ju Sverige. Det är liksom omvända.
Ja, Tyskland gick väl ändå hyggligt där. Det var framförallt Finland som hade problem.
Och det intressanta är att JM har inga problem med Finland. Jag tror att det är lite faktiskt
ledarskapsfrågor.
Lite sådär problem internt i Bonava jämfört med JM.
Det är några som har lyft fram att Hallengren, han är kanonbra, men det kanske är dags. Det är det som har sagt mig.
Och sen tycker jag att JM är en bra proxy på börsen, har varit över tid.
Ja,
så att börja JM och röra sig, så är det bra för börsen också.
Jag tänkte att vi ska avsluta den här delen med rapporter som har varit, med det här otroligt fascinerande Volvo Atlas spreaden. Det här är liksom, förra året var ju Atlas, det är ju liksom världens mest älskade aktie. Gick som, du var inne själv på Niklas, värderingen på Atlas. Samtidigt är det många som har känt, men jag äger nog hellre Volvo, men den har liksom tragglat. Spreadarna har gått isär på de här två. Jag pratade med Martin Nilsson här i veckan och det räcker nog inte, alltså kan Volvo bara leverera lite bättre, då kommer den ta fart, och kommer inte Atlas in med perfekta siffror, då kommer den falla. Och det är ju otroligt, den har inte stängt spreadan helt om man ser på ett år. I år har Volvo outperformat Atlas, det har inte gått så lång tid i och för sig, men intressant rörelse de emellan.
Ja, jag tycker det är så... Det måste vara så härligt för Martin Lundgren att stå och ta morgondörsen och känna att äntligen få lite betalt liksom, för detta liksom slitande de ja. Har ägnat sig åt att omstrukturera Volvo och få till den här liksom, kostnadsflexibiliteten och marginalstabiliteten. Liksom, men det har ju bara varit misstroende. Mm. Och egentligen för varje bra rapport de har kommit med under de sista åren här så har ju aktien i det närmaste gått ner. För liksom, det har kommit en bra rapport och så har marknaden sagt ja, men då, blir det ju, då kommer det bli skräp här framöver när inbromsningen kommer. Men nu ser man att nu är vi väl inne i den här inbromsningen. Vi kan vid horisonten till och med se att på orderingång och annat att det börjar ljusna och så. Men nu visar ju faktiskt Volvo hur snabb man har varit på att handskas med kostnader och anpassa sig till lägre volymer. Och leverera precis det som man har sagt att man ska göra då. Så att jag verkligen...
Ska den här spreaden gå ihop helt nu då? Ska man fortsätta köpa Volvo mot Atlas?
Eller? Ja, värderingsspreaden ska ju vara stor i evig framtid. För det är ju ändå olika djur. Ja. Men jag tycker nog att...
Men ska den vara så stor som den har varit?
Nej, det kanske är att ta...
Vad sa du? Atlas var...
27 tror jag P-talet
var. Och Volvo har varit under 10 va?
Mm. Ja, det, precis. Va? Så att det har varit en jättemisstro på att Volvo skulle lyckas med det man har sagt att man ska. Ja,
har varit en vi ska prata lite mer om verksamhet, men jag tycker bara en väldigt intressant rörelse i de två. Att det är verkligen revanschen för Volvo på något sätt. Och,
om vi tittar, alltså, en liten reflektion till, det är ju att notera hur lång tid det har tagit.
Ja.
Alltså, han får ju cred för någonting som Volvo gjorde 4-5 år innan. Mm.
Så frågan är
enormt långa ledtider i de här förändringarna.
Kommer det se ut så här i kommande kvartal? Kommer liksom, är det här en engångsgrej eller kommer det här rulla på? För då finns ju stöd verkligen för att Volvo kan få upp multiplarna ordentligt.
Ja, alltså det finns väl mycket som talar för det. Man brukar ju faktiskt köpa verkstadsbolagen när de har tappat en 3-4 kvartal med fallande orderingång eller organisk tillväxt. Aha. Och där börjar ju Volvo närma sig. SKF är väl den som har kommit längst när det gäller det här i fallande du är inne på sitt fjärde kvartal kanske som det blir nu då i Q4. Och sen, men aktien har ju faktiskt inte gått ner heller. Så att det är ju någonstans där marknaden är ju forward looking alltid. Ja. Men det ska, som du säger, det ska bli väldigt spännande att se Volvo det här året.
Mm. Samtidigt som Atlas flaggade lite grann för att nej, men det är tuffa tider ahead liksom. Var det lite så var det ändå?
Ja,
eller?
Ja, absolut.
Och men Atlas har ju varit bra. De har ju kunnat liksom på något vis, man har tyckt fram till den här rapporten i alla fall att oj vad stark kursen har gått och oj vad värderingen är hög och sen kommer rapporten. Och så liksom trollkarlen lyfter upp ännu en kanin ur den höga hatten. Och så är det ytterligare något affärsområde som så här visar att oj jösses vad liksom motståndskraftigt och vad lönsamt det är. Och så var det ju inte riktigt den här gången. Att det var ingen ny sån här kanin.
Och det är klart, då blir det fallhöjden.
Ja, då tappar man lite grann. Då.
Om vi blickar fram då. Jag bad er ta fram de rapporterna ni ser mest fram emot närmsta tiden. Rulle, du skrev Alfa. Husqvarna, SKF, ABB, Loomis och Veoneer. Niklas, du tog banker. Handelsbanken och Nordea, va?
Jag
börjar med bankerna.
Ja, jag kan bara säga att jag tar de bolagen som Rulle lyfter fram där, så adderar kanske de här två bankerna.
Egentligen är ni intresserade av samma sak.
Vi är väl intresserade av samma sak. Så är det väl. Men bankerna tycker jag är, jag vet att Rulle tycker bankerna är tråkiga katter som är nästan döda, som knappt studsar när man slår dem i asfalten ens. Men jag tror att apropå spread.
Swedbank studsar ju ganska bra.
Ja, apropå liksom det här med både kurs- och värderingsmultiplar som har skenat i olika riktningar och värderingsgap och kursgap som har öppnat upp, så tycker jag det mellan bank och verkstad är också intressant. Tittar man, om man tar från slutet utav 2018 och sen egentligen fram till där vi gick och stod för någon vecka sedan här innan rapporterna började, kan man säga liksom att jag skulle säga att P-talen för verkstadsbolagen sammanviktat låg någonstans 20 i slutet på 2018, och så hade vi ett sammanviktat P-tal på dem på någonstans 18-19, säg 19 nu när rapporterna börjar. Tittar man på bankerna så hade du P-tal på ungefär 10 i slutet på 2018, och tittar vi på P-talen nu så ligger de kvar där. Alltså så att du har haft en P-expansion på 50% i verkstad, och då kan man ju fundera på, sentimentmässigt är det inte så konstigt. Men sen om man funderar på framåtblickande vinstestimat, om man försöker koppla det till fundamenta, så kan man säga att 12 månader framåtblickande vinstestimat, om vi tar verkstad slutet på 2018 fram till den vi går och står nu, är kanske ner 1%. Tittar vi på banker, kanske ner 2%. Det vill säga vinstestimaten och framåtblickarna har ju varit helt stillastående i verkstad. Det har varit liksom konjunkturindikatorer på väg rakt ner i källan. Man har haft förhoppningar på att verkstad ska klara sig ändå hyggligt bra, vilket de ju förvisso också har gjort då, men du har haft en enorm multipla expansion. Medan bankerna då har hämmats av penningtvättshistorierna. Ja. Utav
kostnader och investeringar
och liksom räntenätten.
Konkurrensen vi var inne på tidigare.
Och så vidare. Men jag tycker liksom att om man nu läser av bankrapporterna så här långt, Swedbank och SEB kanske framförallt, så tycker jag liksom att klart bättre än väntat, för vi så låg kvalitet i intjäning, mycket tradingnetton har det varit, men jag tycker ändå att embryo till lite att man börjar se lite grann liksom kostnadskontroll kanske på gång då, fast på höga nivåer ändå. Ja. Riksbanken har petat upp räntan till noll, hjälper lite grann, bör hjälpa liksom räntenätten över tiden. Får vi en skaplig börs i år, och det är väl ett stort frågetecken naturligtvis, men vi ser ändå framför oss goda förutsättningar, så kommer provisionsintäkterna se ganska okej ut. Och som sagt, värderingarna, P-talen under 10, och får man lite genomlysning, lite klarhet kring penningtvätten, så tror jag att det finns stark potential där.
Tolkar jag rätt som att du hellre köper banken verkstaden?
Jag tror att spreaden ska ihop, så relativt sett ja.
Blir du övertygad, tror du?
Man får bra betalt att vänta på bankerna. Ja. Det är en bra yield. Men alltså, det är inte fel. Alltså, SE-banken har vi ett köp och vi tycker det är en jättebra bank och de gör det väldigt bra. Men alltså, det är så att det är ju ingen topline.
Nej.
Och ska man ha vinsttillväxt i en sån miljö, så måste du få hjälp av två saker. Det ena är att räntan ska upp, och jag säger inte räntorna upp på 2 år.
Nej.
Och då måste det bli kost.
Ja.
Och nu såg vi, SE-banken hade ju faktiskt högre kost i Q4.
Mm.
Och de höjde sin utdelning, vilket är imponerande. Så att, ska jag ha någon bank, så väljer jag SE-banken.
Ja.
Jag tror att Swedbank har fortsatt, det här kommer att ta flera år.
Mm.
Det finns, finns liksom ingen som på något sätt har ett intresse av att det ska gå fort från amerikanska myndigheter. Det är ju jurister, och juristerna betalas av Swedbank. Så 1 miljard försvinner i år, och det är ju inte otänkbart att det försvinner 1 miljard nästa år igen. Nordea kämpar på med sina kost, vad jag sett de första tendenserna med ganska stora nedskärningar.
Så kommer
jag vet inte hur stora de blir, men man måste leverera på det här och ta tillbaka det här förtroendet som man kanske tappade under några år där.
Samtidigt är det så att man måste dra ner kostnaderna, man måste ju samtidigt investera.
Ja, och så får jag inte liksom skära kost och samtidigt öka lönsamhet. Ja, men någonstans måste du också investera det där, som du säger, i någonting som kan generera intäkter. För det här är ju fortfarande förhållandevis mycket. Bankerna ligger ju långt efter den tekniska utvecklingen som man sett i alla andra branscher.
Ja.
Och det enda som skulle kunna hjälpa till och göra det är ju sammanslagningar eller vad det nu skulle kunna vara någonstans. Europa har ju väldigt långt kvar. Men man får bra betalt och vänta ut det här. Så är det. Och är man lite försiktig liksom.
Vi har en direktavkastning på snitt på en 8% eller någonting. Och jag tror precis som Rulla att det är skillnad mellan bankerna, hur man ligger positionerad och hur pass etablerat management man har och vilken kontroll man har på sina organisationer. Vi är ju klart positiva till SCB. Och Rulle har ju en fantastisk arbetsgivare. DNB är också en aktie som vi gillar. Och norska marknaden är ju lite speciell. Lite högre räntor och lite annan makro kring det. Men jag tror att om man bara får tag i hörnet på den här blöta filten med penningtvätt och kan lyfta undan det skynket och få klarhet i
problemet är att vi har ingen aning om när det sker.
Nej, men jag tror att det kommer utredningar här interna och från FI i mars. Jag tror ändå att det kommer att göra någonting, att det kommer bidra till, för nu sitter alla och väntar på dem. Jag tror att
men det är ingen som vågar ta stora bett innan.
Nej,
det är det
men det är ju bara en dryg månad bort där, och jag tror att marknadsreaktionen på bankernas rapporter har ju ändå, Swedbank kom ju med, tyckte vi, en ganska bättre än väntat, men just lite sämre kvalitetsresultatet. Men kursen var ju upp en 5-6%. Jag tycker det känns som att det är lite bubblare i sektorn där. Att du har den här väldigt höga yielden som rullar sig här. Du får bra betalt när du väntar. Du har management, alltså du har ju kapital, alltså balansräkningar, buffrar som kommer att kunna absorbera väldigt mycket av eventuella böter och du har, och får du lite mer klarhet, så kommer du ha liksom en potential att överföra kapital till aktieägare.
Jag tycker det också, och jag håller med precis vad du säger där. Det enda jag är lite rädd för, det är att man pratar bank för man inte hittar något annat. Och som känns spännande. Och det tycker jag, man måste köpa bank för man tror att det verkligen ska bli bättre. Ja. Inte bara för att det ser, jag hittar ingenting annat just nu. Verkstad är dyrt, då köper vi bank. Mm. Och då får du en kortsiktig rörelse. Det är så tänker jag.
Ja, vilket vi har sett i januari också.
Ja. Men jag tycker man borde få ändå en omprissättning av bank. Att den ska upp, vad vet jag, åtminstone en 2 p-enheter eller någonting. Då. Och det väger ju ändå fortfarande ganska tungt i index.
Vad hade ni mer för rapporter? Vi har gått igenom en del. Huskvarna verkar de flesta vara lite smånervösa inför fjärde
kvartalet. Men det är likadant där, väldigt litet kvartal.
Litet kvartal.
Och aktien brukar performa under våren. Ja. Vi kommer ju, det här är väl... Jag tror att det här är Kai Verns sista kvartalsrapport.
Ja, just det.
Det är det väl.
Men som sagt, litet kvartal och införsäljningskvartalen kommer och de blir de viktiga. Mm. Och aktien brukar performa som sagt ganska bra under våren. Det blir en normal vår förhoppningsvis. Oh. Vioneer naturligtvis. Bil är intressant givet hur det har gått på många håll. Och vi tycker att vi tog upp Hexpool till en buy igår på den rapporten. Vi tyckte Autoliv känns också spännande. Så det där är också en bransch som bubblar lite grann. Liksom. Hur mycket sämre kan det bli kan man undra.
Ja, just det.
Och det
gäller väl, du nämnde SKF också som en sån aktie som har haft några kvartal som tyngt.
Ja. Blir också jättespännande rapport.
Precis.
Absolut. Och jag menar, vi hade Björn Rosengren hade ju sin sista sång- och dansövning på Sandvik. Mm. Och han ska ju då dansa vidare till ABB. ABB har vi
just det, kommer också med rapport. Ja.
Och jag menar, det var ju liksom...
stora förväntningar på honom.
Oj.
Eller hur?
Ja.
Hoppla.
Ja. Det där är nog en lite trögare apparat att skruva om jämfört med vad Sandvik var. Så ska han, jag menar, då sitter han med management borta i USA som kommer att undra Björn Rosengren, who is that guy? Liksom. Och så ska han...
Såg honom på Norrmalms torg här en dag, stilig karl.
Ja, mycket.
Verkligen.
Ja, nej, men liksom, han har ju att...
Han har ju väldiga förväntningar på sig.
Ja, och man kan ju också se om man nu ska vara lite så här... surputter då, det brukar ju inte vara. Men man kan ju se Wärtsilä liksom efter Rosengren. Det var ju inte helt fantastiskt eftermälet. Jag menar, det har gått fantastiskt på Sandvik. Det var ju också en fin sång- och dansövning han hade nu, men han kommer ju inte behöva stå till svars framöver här. Liksom. Är det så liksom att det ändå ska behöva städas lite, vad vet jag, i Sandvik? Eller att det kanske inte blir lika fantastiskt när man får in en ny, helt obeprövad extern vd då. Och så ska Rosengren till ABB.
Då äger du kanske hellre ABB då?
Alltså ABB känns trögt.
Ja, det gör men det kanske passar honom bra.
Ja.
Hörrni, vi lämnar rapporterna och så pratar vi lite börs här, utsikterna. Och då vill jag börja med en liten utläggning så får ni svara. Jag känner så här, eller det som håller mig vaken om nätterna. Nu överdriver jag kanske.
Det är din fru.
Nej, hon är aldrig hemma. Tittar man på verkstadsbolagen så är trots allt fortfarande orderingången, organisk tillväxt är ned. Book to bill under 1 på de som har redovisat det, som jag ser i varje fall. Alla säger att det är hyggligt väntat, vändningen är på väg, vi ser det i makrosiffrorna. Men så kommer corona och det är inte så att det här kommer bli någon apokalyps och alla ska gå bort. Men det är väl uppenbart att det här kommer att... sätta lite bromsklossar i ekonomi med tanke på flygresor. Och vi såg Nordic Baltic Dry Index fullständigt packa ihop. Flyg som inte flyger, städer som isoleras, konsumenter i Kina som åtminstone kanske. Vi får se, vi vet inte riktigt. Men att det här då kanske skjuter på den här globala uppgången 1, i värsta fall 2 kvartal. Vi har ett presidentval i november. Alla på börsen säger hoppas på att Trump vinner utifrån börsen. Jag lägger inga personliga värderingar vad man ser på honom. Om han vinner är det bra för börsen. Men det kan också innebära att han går all in sin sista mandatperiod. Vi kanske har ett handelskrig med Europa. Förlorar han, då kanske Bernie Sanders kommer. Då kommer börsen bli sur och bli orolig. Finns det inte en överhängande risk att vi hela tiden skjuter på den här vändningen som alla väntar sig kommer på grund av de här faktorerna? Det är min... liksom, det som jag kan vara lite orolig för. Jag vet att Trelleborg, tror jag, var på SEBs småbolagsseminarium och sa att nej, men i Q2 vänder det. Och det var innan corona. Mm. Vi vet inte än hur stor effekt det får på ekonomin, men det vore ju konstigt om det inte får någon effekt på ekonomin.
Ja. Jag kan ju bara säga att när vi rullade in i det här året så hade vi liksom ett oerhört starkt momentum med oss kursmässigt i ryggen. Och vad vi gjorde i vår förvaltning var att vi i början på året så plockade vi ner våra överviktiga aktier lite grann och försöka liksom låsa in lite utav, vettig performance då. Det gjorde vi i början på januari. Sen gjorde vi det en nedjustering till för någon vecka sedan ungefär. Och då var det ju mycket liksom det här coronabaserat. Men också när vi gick in i det här året, då hade ju inte det här med coronaviruset bubblat upp än, men man visste liksom att det kommer att komma en sättning. Om den sättningen initieras utav någon vinstvarning, någon konjunkturstatistik, något centralbanksutspel, något Twitter från Trump, eller det visade sig sen vara då liksom att det blev detta virus som skapar den här sättningen. Men om man, och så Jesper räknar upp en massa risker då inför året. Men jag tycker att det är, framförallt tycker jag att det är, vad ska man säga, mer sentimentrisk. Alltså det här med, det är lite Brexit, det är coronavirus.
Det är alltid något.
Det är Twitter och det ska man vara glad för att vi har de där, ser de där riskerna och är bekymrade över dem. Men jag tycker det är mer sentiment saker. Mm. Funderar jag sen på underliggande lite mer, liksom, vad ska man säga, vinstdrivande fundamenta, så tycker jag ändå, då lägger jag ändå trots allt tyngre vikt vid att månatliga PMI-indikatorer håller på att svänga runt. Det känns som att konjunkturen...
Men du säger det känns som, är det inte risken att det kommer kännas som det flera kvartal?
Det viktiga är, tycker jag, att konstatera då att vi har haft sedan sommaren 2018, det är ju 2 år sedan i sommar, alltså, har vi haft ganska brant nedåtgående framåtblickande ledande indikatorer. Nu har vi sett här under senhösten att de bottnar och så ser vi lite positiva metkrokar. Det kan komma förseningar där, absolut. Men det viktiga är liksom att så länge inte vi gör, vad ska man säga, mer generella förändringar i liksom den lite mer medelfristiga bilden. Vi kunde se IMF som kom med en ny BNP-prognos här inför Davos-mötet. Det är också bara 2 veckor sedan. Vad gjorde man då för 2020? Ja, man jackade upp tillväxtprognosen för Kina med 0,2 för det här året. Men den där lär de ju behöva hyvla bort på grund av corona. Men det viktiga är, tycker jag, att exempelvis makroprognosmomentum, det var ett konstigt ord, men liksom, jag tar prognosmakarna som har justerat ner, kanske med IMF i bräschen. Jag tror att det här var sista nedjusteringen som vi kommer att se ifrån.
Vad säger du, Rulle? Du inledde med att säga att du indikerade att det här är liksom en marknad där man köper dippen. Liksom. Kommer det vara så fortfarande? Igen, min oro är liksom att det kommer hela tiden skjutas lite grann på innan vi får den här vändningen. Slut kommer den inte.
Nej, men och det är ju relevant givet det vi har. Man ska ju inte underskatta det här, för vi vet ju inte hur det här tar vägen.
Nej.
Man stänger ju ner städer, man stänger ner supply chains i Kina, och det går fort och man tar det på djupt allvar, vilket naturligtvis är väldigt bra. Det gjorde man inte i samband med SARS.
Nej.
Och det är ju, man jämför med SARS, men man får inte glömma bort att SARS kom också samtidigt som man hade problem för kriget mellan USA. Det var väl inte krig, men det var USA-Irak pågick samtidigt. Det vi har sett är ju Ebola, där man liksom fick en... Man kanske ska mer jämföra med det.
Ja.
Och då blev det också en sättning, men den blåste över. Men nu är som grejen är, det är 2 saker. Det ena är att det här sker nu när kineserna har sitt nyår. Man hade ändå stängt ner. Sen är det naturligtvis då mycket konsumtion som kommer att försvinna för Kina. Det är ju i sig viktigt. Sen stängs det av, så det kommer att påverka supply chains. Det kommer det att göra. Sen så tycker jag också att man ska... Kina är ju 4 gånger större ekonomi idag än vad det var i samband med SARS. Och det gör ju att det kommer att få större effekter. Det ska man också ha respekt för. Så att egentligen är det så att det är svårt att veta. Jag tror fortfarande att vi hade en stor lagerkorrigering under hela 2019. Och det, verkligen, det var en stor sån, exempelvis i USA, i Q4 på många delar. Och jag håller med Niklas om att PMI kommer att hoppa upp lite grann. Även om det här sker just nu, så kommer man ändå ta till, för det är ändå så att man vill nog gärna att det här ska blåsa över. Men
man ska inte underskatta heller att det här kommer kring all time high nivåer.
Nej, och så det jag menar att någonting skulle ändå ha puttat ner börsen. Och sen tror jag, det kan nästan om att blicka tillbaka till förra podden vi gemensamt gjorde, det var ju det här liksom att vad var utmaningen 2019? Jo, det var att orka bära risk. Det gav ju väldigt bra betalt. Jag tror att 2020 kommer vara precis likadant. Vi kommer att vi kommer stresstestas med jämna mellanrum och liksom försöka bli utskrämda i marknaden. Jag sa ju just nu att vi har ju skalat ner vår aktieövervikt, men vi har fortfarande en övervikt aktier. Vi köpte lite långa amerikanska obligationer för att gardera upp lite grann. Men jag tror att vår stora utmaning blir, vi måste doppa foten och in där igen så länge vi inte tror att det här går åt pipsvängen, så ska vi tillbaks in och bära risk. För jag tror det är det som är grejen. Och det är ju fortfarande så, liksom, så fort man lämnar aktier, så fort man lämnar high yield-segmentet i kreditmarknaden, så är ju det liksom avkastningen noll. Så att det är kostsamt att inte vara med när tåget går, och så länge vi inte tror liksom att någon av de här som jag tycker än så länge mer sentimentdrivna orosmolnen, att det får det stora tåget att köra, att spåra ur, så tror jag man ska klamra sig fast i det här tåget och försöka fokusera på var vinsten är på väg. Och då tycker jag det känns som att både ur ett så att säga konjunkturanalytikerperspektiv och ur ett bolagsanalytikerperspektiv, att vinstrevideringsmomentum, tillväxtrevideringsmomentum är på väg att bottna ur och på väg att lyfta. Vi är sent i cykeln, men det känns som att om något så kommer vi ha, och det tycker jag också man har sett, rapportperioden så här långt, nu har inte jag liksom summerat igenom alla Excel-arken än, men jag tycker det känns som att om något så är det ändå vinstuppjusteringar, och de sista 3-4 kvartalen, även om de har varit anständiga, så har de utmynnat i prognosnedjusteringar.
Okay. Jag tänkte vi skulle avsluta den här fantastiska podden med att ha lite andra diskussionspunkter, lite aktier och sånt där. Och jag börjar med dig, Rulle. Du skrev till mig innan här att du hade tittat lite grann på vad som har styrt avkastningen senaste året, senaste 3 åren och så vidare. Och om du börjar med det, vad du menar med det och hur du tänker kring aktier utifrån den datan.
Jo, det här såg jag för något år sedan. Och man försökte ge sig på då, vad är det som de facto skapar performance? P-tal? Eller är det topline eller är det marginal? Och så tittar man på olika tidsperspektiv där. Och då konstaterade man att det som förklarar en bra avkastning på en aktie på ett års perspektiv, så är det normalt P-talet.
Vilket vi såg väldigt tydligt 2019.
Ja, det var multipel expansion. Tittar man i ett perspektiv på 3 upp till 7, 8, 9 år så ökar det till att bli i princip helt beroende av topline. Så att efter 3 år pratar man om 50% förklaringsvärde för just topline-tillväxt i aktiekursen. Tittar man på uppåt 7, 8, 9 år så pratar vi 70%. Ja. Sen tillkommer marginal i det där. Så att i princip kan man på längre perspektiv, alltså när man tittar riktigt långt, då är P-talet ingen förklaringsfaktor.
Så slutsatsen är topline. Äg aktier på sikt som har bäst tillväxt.
Ja, och det kanske också förklarar min försiktiga syn på bank som vi pratade om tidigare.
Ja, jag förstår.
För att man måste försöka förstå vad är det som verkligen driver det där. Och sen multipel expansion jag föråt var egentligen bara det vi såg.
Just det.
Och jag vill mena att i min värld då, när jag tittar på bolag, så letar jag bolag som kan skapa topline, och då vill man ha kassaflöde, men också att man har en ägare som kan hjälpa till att förvärva bolag. Och där var mitt intresse för good owners. Ja. Så där är min bas nu mer allt mer när jag tittar bolag och försöker screena vad jag kan hitta som verkar intressant. Sen naturligtvis får man hitta, ibland hittar man ju någonting som är marginalspel också i det korta perspektivet. Men över tid så letar jag här ett bolag som finns i det häradet.
Och vad har du några exempel på det?
Ja, alltså,
du brukar ju som sagt prata mycket om dina good owners.
Ja, och där finns det ju, i första hand kan man ju alltid, man behöver ju inte göra livet komplicerat.
Nej.
Man köper investmentbolag. Och då pratar man Investor, som är det bästa bolaget just nu med största rabatten på NAV. Nu bor ju några av de bolagen ner nu då, när vi har SE-banken, eller förlåt mig, Atlas Copco som har tappat. Och det är några sådana här stora innehav som faktiskt gått lite svagt här. Vi har ABB nästa vecka som blir viktig och sådär. Men det är ändå så att de levererar en avkastning över tid som är bättre än börsen. Och du har haft andra, i den här goda omnivå-listan finns ju även Latour naturligtvis, och där finns Lundbergs båda är ju ägare av kött och blod. Bure finns med och sådär. Så att det, jag tycker att det är det lätta spelet. Sen vill man ju hitta bolag som kanske har också en balansning som kan växa. Och där finns det ju ett upptal. Bure har ju varit fantastiskt duktiga på liksom att hitta organisk tillväxt. Exvivo är ett sånt som jag tyckte fick, jag highlightade den lite extra just nu, för jag tycker det var en väldigt stor korrigering igår på rapporten. Det var ju ner 7-8% på ett bolag som ändå känns väldigt spännande över tid. Mentis, ett annat bolag, som också de är engagerade i. Så att här får man, och här kommer ju de kvartalsrapporterna, de kommer ju snart, och där får man väl titta ytterligare vad som händer. Men oftast betalar det sig att våga äga de här bolagen över kvartalen i ett längre perspektiv. Man blir besviken när de kommer ner och aktien går ner 10%, men oftast lönar det sig att köpa de bolagen som levererar topline över tid.
Flexiva hade väl okej topline i kvartalet, eller?
Ja, inte att det var 5-6%, och det är inte okej. Alltså, men det är så
vad som ligga på, tycker du?
Ja, de borde ligga på 10, 12, 15. Nu hade de ett väldigt bra Q4 2018.
Så det var svåra kompisar.
Och då, det där ser inte man, alltså Algos tittar inte på sånt.
Nej.
Utan då smäller man på liksom.
Sånt där har du varit på. Okej, intressant.
Så att jag, vid någon annan podd kan jag ju ta fram några extra intressanta case.
Ja, det ska jag. Då kan vi gå igenom hela Good Owners-listan också. Det tycker jag absolut. Men du tänker mer banker. Du tror ändå, jag får ändå känslan att det är bankernas revansch om man lyssnar på Niklas Ahlfeldt.
Jag tror på bankernas revansch i år. Ja. Och då om man ska plocka upp en bank där, så är det SCB. Stora ägare SCB är ju Investor. Och Rulle har just pratat sig varm för Investor, och det gör jag gärna också. Då. Investors resultat, Q4 var ju inte så glimrande som Q3, i och med att en del av de noterade bolagen kursmässigt fick lite stryk då, och Mölnlycke, det största onoterade innehavet, hade lite sämre tillväxt också då. Men jag står ändå ett slag gärna för Investor då. Och sen tycker jag faktiskt att Volvo har klart mer, alltså bland de här verkstadsbolagen som jag tycker är kanske lite dyra och lite stretchade, så tycker jag Volvo är intressant, för att man är just i den här inflektionspunkten där man är nere på botten och bevisar att man simmar väldigt bra i detta iskalla vattnet, och så är man på väg att simma mot lite ljummare vatten framöver. Och då tror jag faktiskt att, och det verkar som att nyckelfrågan är liksom att få utlänningarna med sig då i det här, att de får acceptans och tror på Volvo. Men jag säger liksom SCB, Volvo, Investor skulle vara, tror jag, ganska trevliga bolag för kommande år.
Och avslutningsvis, sista ämnet för dagen. Biotech 2020, Biogen. Jag pratade med Matte Häggblom här på Robur om just det här. Och det här är på något sätt Super Bowl för biotech-sektorn inför det här beskedet om Biogen. Och det är en väldigt splittrad bild, åtminstone medialt, om man ska godkänna det här eller inte.
Ja, alltså jag håller verkligen med dig.
Otroligt intressant. Ja, det är det verkligen. Av så väldigt många skäl, just med tanke på produkten som är väldigt svår uttalad. Vad säger man?
Aducanumab.
Aducanumab.
Det tog mig faktiskt några veckor att lära mig just den där kombinationen. Men det är alltså då, om man ska få godkött för aducanumab, som då kan hjälpa till att bättra på Alzheimer-sjukdomen.
Vilket är någonting som har väl i princip varit omöjligt att ta fram läkemedel
alla
för
neuro. Alla projekt hittills är nedlagda.
Ja. Och då är frågan, hur långt ska FDA liksom gå för att det här ska gå igenom.
Precis. Otroligt. Man har nog väldigt stor press på sig. 50 miljoner människor liksom, som är påverkade av det här i någon form. Och dessutom då, tänk på alla andra som nära då anhöriga. Och där har vi också då naturligtvis, det kommer ju få effekt för BioArctic, vårt svenska bolag här.
Har vi något datum på det? Eller någon cirka datum?
Nej, de har inte gått ut med det. Jag lyssnade in på Biogens rapport. Och de skriver i närtid. Men det är ju naturligtvis en diskussion. Förhoppningsvis så ska det väl komma under H1. Men som sagt, det här är ju, de
håll
vill ju vara säkra.
Ja. För det blir väldigt intressant.
Ja. Bayern kan ju säkert gå antingen 30% upp eller 30% ner.
Otroligt spännande. Mm. Jag kan rekommendera alla att titta in på det programmet med Mattias Häggblom som jag spelade in här för ett par veckor sedan, där vi pratade just om det här. Men vad trevligt det här var.
Ja.
Vad kul att ha dig tillbaka.
Ja, kul att vara här. Ja.
Jag hoppas ni får en riktigt bra helg och får vila upp er. För det är många rapporter nästa vecka också.
Ja, det är mycket som händer. Men det är ju väldigt kul.
Jag tycker det är jättekul. Men jag måste erkänna att jag tycker det är ganska skönt att inte vara analytiker dessa dagar. att bara sitta på sidlinjen och döma ut bolag fram och tillbaka utan att ta några som helst konsekvenser av det. Ganska skönt. Men jag vet att ni jobbar hårt dessa dagar. Tack så hemskt mycket för att ni tog er tid att komma hit. Trevlig helg och trevlig helg till alla våra lyssnare. Och hörni, glöm inte att ta med er varsin chokladboll hem.
Vad trevligt.
Det är ju ingen snörulle, så vi kan ju strunta i dieten.
Men då, precis. Det blir långpass ändå.
Ja, det blir långpass ändå.
Ha det bra och tack för att ni har lyssnat. Hej. Tack.